Det är någonting med den där gröna lampan. Som att det, den tänds ju då när mikrofonen är öppen och man sänder. Och då, jag tror att det känns som att jag kliver ut på en scen. Och så händer en massa saker. Thomas och Jennebo, jag brukar prata om den gröna lampans magi. Jag kan stå där, låten går och plötsligt så ser jag att det är inte långt kvar på den här låten. Men hjälp, jag ska ju fylla en massa minuter fram till nästa sändning. Jag har inga fler låtar att spela, jag har spelat allt. Och det är tomt. Det är precis tomt i mitt huvud. Och så är låten slut och då måste jag ju dra upp regeln och säga någonting. Och så plötsligt så händer det. Och sen kan jag ava låten och prata vidare och fylla den där minuten eller vad det kan vara, en och en halv till och med.
Nej, men du som har tagit initiativet i det här samtalet, Malte, kan inte du berätta lite vad vi gör här och nu?
Här och nu? Mm. Jo, idag så har, eller idag, den här helgen har präglats av härlig föreningsbyråkrati på högsta nivå. När vi i studentradion i Sverige har träffats och bestämt stadgar och sånt där. Men för att lätta upp det så krävs det roliga saker också. Och en av de roliga sakerna, det var, vi hade haft två föreläsningar. Igår kom Nick Näslund från Sveriges Radio Kalmar och berättade bland annat om att det är viktigt med flödesradio. Man ska inte ha programtitlar nu för tiden exempelvis. Man ska bara köra på och inte säga vad man heter och så heller egentligen. Ja, det är nya. Det är så man ska göra. Säga vad man heter ska man nog göra. Men
namnen är ju jätteviktiga.
Ja, namnen är jätteviktiga. Säger Marika Rennerfelt.
Som äntligen har fått ett eget program som heter Rennerfelt i P4.
Rennerfelt i P4. Det var inte Riks.
Nej, det var lokalt.
Lokalt.
Mm. P4 Halland.
P4 Halland.
Mm. Har jag förstått. Mm.
Mm. Med oss i samtalet har vi också August Järner.
Pigg och glad, som brukar vara.
Radioerfarenhet?
Ja. 2 år studentradio, 1 sommar P4.
P4 i?
Västmanland.
Var du brandreporter i somras då?
Ja, det var jag. Förstår. 2 veckor.
Säger Gustav Kamensky Svensson.
Ja, just det.
Radioerfarenhet?
Radioerfarenhet, 2 år studentradio, ett par timmar i veckan och praktik och sommarvikariat på P4 Östergötland.
Emma Hulander.
Ja, hej.
Hej, hur är det med dig?
Jag är lite sliten efter de här dagarna, men det är bra. Gott mod.
Gott mod. Mm. Du har också radioerfarenhet.
Ja, det har jag. 2 års studentradio, 1 år som musikchef, 1 år som ordförande på Radio Shore. En sommar på P4 Dalarna och inhoppande programledare på samma kanal.
Oh. Mm. Alltså ensam programledare eller huvudprogramledare på morgonshowen?
I somras menar du? Ja. Jag delad programlederi på förmiddagsprogrammet.
Okej. Mm. Martina Larsson.
Hej Malte.
Till skillnad från de andra här som redan har rabblat upp sina meriter på Sveriges Radio så har du varit på den andra sidan.
Ja, en liten mix är det väl.
Norges Radio.
Den sidan. Alltså den gränsen kan man väl ändå säga. 2 års studentradio som sagt, även jag. Men jag har ju varit på en närradiostation som är en hybrid mellan ideell radio och kommersiell radio. Radio Båsta är det ju. Där jag var praktikant och sommarvikarie som programledare. Så att det var ju intressant att få se den sidan.
Mm. På vilket sätt var det en hybrid?
Ja, det är ju från början. Jag pratade med dem mycket om det här. För mig är det kommersiell radio rakt igenom. Men de påstår det är en ideell förening från början. Studentradio som Radio Shore. Och sedan så har den ju vuxit och blivit en heltidsradio och då behöver man ju alltså någon som finansierar det hela och då blir det ju reklam som är naturligt och då blir det kommersiell radio.
De har väl en bostadsakademin?
Precis, de ägs ju av kommunen så det är därför inte heller kommersiell radio.
Och utbildar radiofolk?
Ja, inte längre, den är nedlagd. Och därav är problemet nu att de vill ju byta ägare.
Aha.
Så att ägandet ska ligga nu i en näringslivsdel i kommunen, inte riktigt.
Det låter riktigt komplicerat.
Mm, det är lite så på tapeten just nu. Mm.
Sänder de reklam?
Ja, det gör de. De har reklam för att gå runt.
För Peppes bodega.
Precis.
Du kunde ju en reklamjingel där. Som
ja,
du
ja, jag har gjort lite reklam. Jag spelat in reklam åt det.
Ja, du reciterade.
Sånt min själ gjorde jag.
Ja. Ja, och som sagt, de här dagarna har präglats av, här i Kalmar nu alltså, de här helgen, av radiomöte om hur studentradion i Sverige ska utvecklas och så vidare. Men också föreläsningar, och Marika Rennefelt, du har varit här och pratat inspirerande för alla. Och du har ju också så kallad radioerfarenhet.
Ja.
Börjar det bli tjatigt att dra all din, för det är många som frågar det ofta kan jag tänka mig. Berätta om din radiobakgrund.
Det är väl mest bara du.
Det är bara jag. Ja. Okej, okay, då ska jag inte fråga mer.
Mm. Nej då. Nej, men jag har ju dryga 30 år då radioerfarenhet på Sveriges Radio som programledare för det mesta. Mm. Mm. Lite utbildare har jag varit också, utvecklare.
Mm. Men när man utbildar folk på Sveriges Radio, är det som att utbilda exempelvis studenter? För jag kan tänka mig, på Sveriges Radio så kanske man tycker att man kan det där med radio om man jobbar.
Man kan väl säga att det är en vidareutbildning då. Okay. Mm. Så att jag har jobbat med utveckling av programledare och gjort sådana programledarutvecklingsutbildningar som har just handlat om hur jag är som programledare och vad jag gör i olika situationer. Och man har pratat intervjuteknik och man har pratat presentationsteknik och berättarteknik och sådana saker. Och sen har jag varit återkopplare. Det glömde vi ju prata om, hur viktigt det är. Mm. Att de som producerar program också ska få en bra återkoppling på vad har jag gjort. Det är inte att peka ut fel och brister, utan mera hur kommer vi vidare? Har vi som sagt gjort det vi kom överens om att vi skulle göra, på vilket sätt? Och vad var det som var bra i det här inslaget?
Men hur är det, folk, om du ska återkoppla då och även fortbilda Sveriges radiopersonal? Är det tacksamt, eller är det så att när man har jobbat på Sveriges Radio så tycker man att nej, det finns ingen som kan lära mig att göra radio?
Jag
kan...
Alla skriker efter utbildning.
Det är så?
Ja, alla vill utvecklas vidare. Och alla vill lära mer. För jag tror även efter en lång period så hamnar man i sina gamla hjulspår. Man vill ha lite ny inspiration. Och framförallt är det väl skönt att slippa producera några dagar. Man får liksom vara student igen. Mm.
Jag tänkte på en grej, för du berättade förut att du inte bara jobbar på radio utan även bland annat som terapeut. Va?
Mm.
På något sätt tycker jag känner av den auran från dig. Ibland när du pratar väldigt lugnt och metodiskt och så. Hur tycker du, har det liksom hjälpt eller skälpt dig på något sätt i radiokarriären?
Så jag jobbar ju inte jättemycket som terapeut. Jag trodde ju att det skulle bli det jag skulle göra när jag gick i pension. Men det har blivit mer radio istället. Men jag kan säga att jag tror att det har utvecklat mig som programledare faktiskt. I och med att jag har lärt mig andra samtalstekniker. Men framförallt så har jag ju tagit reda på vem är jag. Och vad jag är bra på. Vad jag är mindre bra på. Och sådana saker. Och framförallt tror jag att det är att när jag kom på att jag inte behövde jämföra mig med en massa andra fantastiska programledare, utan jag hade mitt. Då släppte en hel del. Så att det är därför jag tror att det är viktigt att veta vem man är och inse att jag har också mina sidor som är bra, och sen har jag några som inte är fullt så bra.
Man bottnar i sig själv helt enkelt.
Vilket bra ut. Precis så är det. Ja. Just det. Äntligen så slapp jag flyta omkring här på ytan. Utan jag kunde sätta fötterna på båten och känna jag bottnar här. Jag drunknar inte. Tack.
Gud vad skönt. Hur tycker du att det har varit idag?
Idag så tycker jag att det har varit jätteroligt. Jag tycker om sånt här. Och jag tycker om att träffa människor i som håller på med radio och utveckling. Och jag känner, jag har varit runt ganska, det sa jag ju aldrig, att jag var ju runt ganska mycket i världen också och jobbat i olika länder där Sveriges Radio har ett samarbete med via Sida då. Jag har varit i Namibia och Indonesien och Mongoliet och Burma och så. Och det är liksom samma fantastiska energier. Jag träffar också rätt unga människor då som har hållit på kanske en liten tid med sin radiokarriär, och sen har det hänt saker. I Burma händer det ju ganska mycket nu, att man är friare från från censuren till exempel. Det betyder mycket, hur gör man radio då? Och de hade ju aldrig direkt sänd till exempel. De har alltid spelat in därför att censuren var tvungen att gå igenom radiomaterialet och bara lära dem att direkt sända. Och publikens reaktioner på det, det har ju bara varit som en pyramid. Mm. Den har varit pyramidal, helt enkelt. Och nej, jag gillar det här. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är jätteroligt att få berätta om vad jag har varit med om och även möta de som ska ta över. Eller er som ska ta över.
Har du något, vad är ditt bästa tips om man vill bli programledare och bli bra på det?
Att vara i ständig utveckling, tror jag. Att lyssna på sig själv. Att faktiskt våga erkänna att man faktiskt är lite bra på det ena och det andra. Man behöver inte vänta i 10 år på att göra det, utan inse det tidigt. Och sen så tror jag det här att vi är bra på massa olika saker. Och det tror jag att man ska hålla kvar vid. Att du är bra på det du gör och jag är bra på det jag gör. Och då kan vi, då blir det en mångfald. Jag är väldigt fascinerad av det här begreppet mångfald. Jag tror mycket på det.
Ja, eftersom alternativet vore enfald.
Ja, men kan det inte ha varit lite enfaldigt ibland? Och jag tror att när man börjar sin radiokarriär, eller så var det för mig i alla fall, att för att lära sig så börjar man härma någon. Ja. Eller man har sina förebilder och någon som man tycker om. Och så vill man låta likadant och så försöker man vara där tills man inser att nej men gud, det här är ju inte jag ett dugg. Mm. Och vem ska jag rikta in mig mot nu då? Det är ingen dum läroprocess, men jag tror inte man ska hålla på med den för länge. Jag tror att man ska försöka se eller få åtminstone en knuff åt rätt håll och säga, men du har ju någonting här.
Men det är intressant det att man härmar, för jag funderar på det, när slutar man med det? För jag kommer ju på mig själv med det hela tiden. Alltså att...
Jag slutade förra året.
Du imiterar väldigt ofta människor.
Ja.
Nej, men jag tror att jag höll på med det ganska länge. Och det har jag sagt till mina tidigare chefer. Att det går ju inte av människor som ska liksom finna sin plats. Att det ska liksom ta 25 år. Det har vi inte tid med längre. Vi måste hjälpas åt och ta fram det våra radiomedarbetare är bra på. Snabbare.
Vi säger välkommen in i samtalet till Fredrik Jarl också.
Hej, tack.
Möteskoordinator för det här SRS-mötet som har varit här i kammaren. Var det du som bokade hit Marika, så att säga?
Mm. Marika var ju här i våras som jury i våran, eller när vi hade våran radiogala och delade ut pris för bästa program och så vidare. Och där pratade jag lite med Marika, och nu när jag skulle vara eventkoordinator för studentråden i Sveriges årsmöte så kom jag tänka på, men Marika hade ju varit en jättebra idé att ha som föreläsare, av anledning att hon har jobbat så länge som just programledare, och det är det vi sitter och gör här. Mm. Ja, med radio, studentradio. Och då så kom en idé om att nej, men jag slår signal till henne och ser om hon är intresserad. Och det var hon ju, eller hur?
Absolut. Kom som ett skott.
Mm. Verkligen.
Jag tycker det här, nu är det ju ett jättebra tillfälle för oss att ställa frågor som vi inte fick svar på förut. En sak jag har funderat jättemycket på, och inte bara fråga Marika utan diskutera här. Det är det här, apropå härma, att hitta sin röst. Mm. För det är ju jätteviktigt, och jag kan känna överlag, sen är väl jag konservativ och bakåtsträvare och en väldigt gammal man på sätt och vis. Men jag tycker att man hade mer, gamla radiopratare hade mer karaktäristiska röster. Det var inte det som var korrektare, men ofta man kan höra så här, det kanske kommer med åren, jag vet inte. Men att man kan, en karaktäristisk röst och verkligen har jobbat med sin röst. Exempelvis så tycker jag, när jag lyssnar på P3 idag, att ofta, jag kan inte skilja de som pratar.
Jag vet inte alls hur det är här. Man kanske hade andra kriterier på den tiden för varför man skulle börja jobba med radio och så vidare. Men framförallt så tänker jag att då kanske det fanns 5 kända personer i hela Sverige. Så det var väldigt instinktivt, alltså vilka som utmärkte sig.
Mm. Hyland Gäring.
Nu är det lite 50 minutes of fame samhället. Mm. Och då är det svårt att hålla reda på vem som är vem egentligen.
Det som är lite roligt på radion är faktiskt, som min före detta chef, hon är utvecklingschef på radio, som sa att det är konstigt att man inte bryr sig om rösten ett dugg. Där har vi liksom inga utbildningar, inga utvecklingsmöjligheter. Kanske får man gå till dalpedagogen om man inte kan andas eller så. Men det som är det viktigaste redskapet för en radiomänniska som hörs, det är faktiskt rösten. Och den gör vi väldigt lite åt.
Vad har du gjort åt din röst?
Jag har inte gjort någonting. Den är ganska medfödd och det är väl därför jag heller aldrig har tagit den på speciellt stort allvar. Snarare blivit lite så här, det var roligt att du tycker att jag har en bra röst, men vad tyckte du om min intervju? Så att det är väl alltid det där att man är aldrig nöjd med vad man har eller ens inser och förstår att det är någonting. Men nu har jag liksom börjat begripa att men jag har ju min röst, den har jag.
För det här tycker jag är ju häftigt, för det märks ju att du är mest rutinerad här eftersom du är den enda av oss som låter likadan framför mikrofonen som du gör bakom eller vid sidan av mikrofonen. Vi andra låter ju annorlunda när vi sätter oss vid mikrofon.
Jag tänkte säga det också. Jag vet inte om Gustav har samma erfarenhet att, speciellt när man gör nyheter, att jag fick ofta höra så här, jag hörde dig på radion, men vad konstigt du pratade. Bara för att man lägger till något.
Men är det inte så att man ofta lägger ner rösten lite grann? Man sitter framför mikrofonen.
Man lägger ju ner rösten och man lägger ett annat uttal, en annan betoning. När man, speciellt när det gäller nyheter, när man gör en nyhetsprata, alltså den som är mellan intervjupersonerna, då så kan man ju inte prata som man gör vanligtvis. Av anledning att det inte blir betoning på det som ska vara betonat. Och ifall du betonar fel så kan du ha en annan mening och så vidare.
Alltså jag tycker att där med betoningar är så himla korkat att prata om. Och det skulle jag ha sagt tidigare.
Vadå då?
Nej, men jag tycker så här. Jag hör när en nyhetsuppläsare inte har begripit ett skvatt av det där nyhetstelegrammet. Och jag tror att så fort jag begriper vad jag håller på med så behöver jag inte hålla på med det där. Vilket ord det är som ska betonas. För då, även om jag har en text, så kan jag berätta den. För då blir det rätt. Begriper jag vad det här handlar om, då behöver jag inte fundera på betoningarna. Då vet jag.
Men är det inte fortfarande så att just några ord ska betonas starkare än andra? Håller du med om det? Eller hur ser du på det?
Så jag har aldrig varit inne i den här betoningsbranschen. Jag är väldigt mycket för. Och det
Vilken bransch är du i då?
Ja, men jag tror att det är den där med min teaterbakgrund. Jag har ju jobbat ganska mycket med just amatörteater i stora spel. Och varit väldigt noga med undertexterna. Det vill säga, jag hör när den här repliken inte låter trovärdig. Och det har jag burit med mig. Så att därför håller inte jag på med betoningar. Men om du vet vad du håller på med och pratar om. Och om du ska säga till någon att jag älskar ju dig. Så finns det hur många sätt att betona det på, beroende på vad är det jag egentligen vill säga. Vill jag bara säga, men jag älskar ju dig, hur många gånger jag har sagt det, eller jag älskar ju dig. Så blir det ju lite olika, kan inte jag sitta där, men ska du stryka under det där ordet och sen är det där ordet. Det hinner man dessutom inte se i sändning, då måste du flyta på. Det är min, så tänker jag, men jag har å andra sidan heller aldrig läst nyheter.
Mm. Vilket för in mig på en övning jag vill göra här. Jag vill att vi ska gå runt hela gänget och så ska alla få avsluta en ekosändning med sitt namn.
Och hur skulle... Vad säger sitt namn?
Ja, nej, du vet, ekot i studion och så vidare. Mm. Hur skulle det låta? Vi börjar med Gustav och så går vi så här.
Mm. Ja, det skulle helt enkelt låta ekot i studion, Gustav Kamensky.
Ekot i studion, August Järner.
Det där var dagens eko i studion, Martina Larsson.
Ekot 4:15 i studion, Malte Nordlöf.
Ekot med Marika Rönnefelt.
Lunchekot i studion, Emma Hulander.
Ekot med Fredrik Jarl.
Ja, vad kan vi lära oss av det där?
Det får du svara på, det var din övning.
Nu ska alla avsluta, ring så spelar vi.
Det är jättekul att ha.
Testa avsluta alla
i framtiden.
Nu finns det här.
Det där kommer grävas fram.
Man kan ju skicka in det som arbetsprov till Ekot.
Det där är någonting för något röstarkiv antagligen.
Mm. Ja,
just det.
Jag tänkte fråga Marika, kan inte du berätta en historia om någon gång när det verkligen har gått åt skogen i en radiostudio?
Vill du veta det?
Ja, det vill jag jättegärna veta.
då var det så här att jag skulle ha med mig Staffan Helmersson. Det här är jättelänge sedan och jag var inte någon bra självkörare och alla tekniker i radiohuset var emot att vi självkörde. Så jag fick väldigt lite hjälp. Men Staffan Helmersson var på Mount Everest och skulle klättra upp där tillsammans med någon. Jag vet inte vem. Kunde det ha varit Göran Kropp? Han var i alla fall på något basläger. Han skulle beskriva hur det var när han kissade i en flaska och urinen liksom frös på vägen. Och det var ganska, ja, som, jag vet inte om ni vet vem Staffan Helmersson är. Men han var en ganska berömd både tidnings- och radiojournalist och jobbade för Sveriges Radio. Han var östen, han var rösten från östen kan man säga. Och han var också krigskorrande massa år. Men det bara sket sig. Jag fick liksom inte tag på honom. Jag visste inte vad jag skulle göra i studion. Och då, blev jag, då kan man prata om att man blir helt privat. Allting bara glider mig ur händerna. Det är som den där värsta mardrömmen. När man har tappat alla papper och alla skivor och alla titlar och allting man hade i huvudet. Det bara blåste ut genom ett öppet fönster. Och ingen tekniker kommer och hjälper mig och begriper, för, talar om för mig. Eller de sitter ju där inne på driftcentralen och hör allt det här. Att jag har gigantproblem med den här sändningen. Och jag blir fortfarande, jag kan inte ens förklara hur hemskt det var. Och jag pratar liksom, ja men hur ska jag få tag på det? Jag hör dig inte, var är du någonstans? Och vilken regel ska jag dra i? Jag fattar ingenting här. Utan det var som en mardröm. Vi fick aldrig tag på varandra.
Det var det här i direktsändning?
Det var i direktsändning. Mm. Och det är väl sådana där saker som har hänt några gånger att det faktiskt hände. Nu tar jag det där lite bättre, men jag tror att jag hade någon sån där sändning för inte alls så länge sedan heller nere på Radio Halland när någon ledning hade gett sig, och då är det inte så att den har gett sig, utan då har jag inte haft mitt bord i ordning, utan jag, det är någon liten knapp där som jag inte har tryckt på helt enkelt, och då blir man ju privat. Då börjar den där hjärnhalvan, man letar fel.
Vad gör du då?
Alltså det tar ett litet tag innan jag förstår att jag kan dra igång en låt. Det verkar som det är helt blockerat. Man ska bara lösa det här och nu. Och det är som man nästan säger, vad fan, jag fattar inte vad det är som händer. Det funkar ju nyss. Man är ju liksom där. Det låter hemskt. Och sen när man går tillbaka och tittar så, eller lyssnar, så är det kanske inte så. Men det är en fullkomlig katastrof, och det värsta tycker jag är när hela sändningen har gått jättebra och så skiter det sig. Precis på sluttampen, då hittar jag inte, då har jag liksom räknat fel och gingen kommer inte, utan det kommer en, gingen till Ekot kommer inte, utan kommer plötsligt en låt av värsta sorten. Och så ska man liksom rodda runt det där. Nej, usch, då är hela sändningen är borta.
Är det för att man blir bekväm då eller nöjd? Och sen så...
Man tror att man är klar. Ja. Och det är en sån som jag är också. Jag är en väldigt dålig spurtare. Så när jag vet att jag är snart i mål, då kan jag bara slappna av och då händer det. Ja.
Men även om det finns så många olika problem och skräckscenarier som kan hända, vad är det som har drivit dig att fortsätta?
Det är en jätteskojig fråga faktiskt.
För det går väl inte åt helvete alla gånger?
Nej, det är väldigt sällan det går åt helvete. Men man kan ju bli uttråkad på vägen, för man gör ju faktiskt i stort sett samma sak. Det är någonting med den där gröna lampan. Som att den tänds ju då när mikrofonen är öppen och man sänder. Och då, jag tror att det känns som att jag kliver ut på en scen. Och så händer en massa saker. Thomas Jennebo och jag brukar prata om den gröna lampans magi. Jag kan stå där, låten går, och plötsligt så ser jag att det är inte långt kvar på den här låten. Men hjälp, jag ska ju fylla en massa minuter fram till nästa sändning. Jag har inga fler låtar att spela, jag har spelat allt. Och det är tomt. Det är precis tomt i mitt huvud. Och så är låten slut och då måste jag ju dra upp regeln och säga någonting. Och så plötsligt så händer det. Och sen kan jag ava låten och prata vidare och fylla den där minuten eller vad det kan vara, en och en halv till och med. Det är ju jättelångt i radiosammanhang. tills jag äntligen får lägga på någon ekosignatur då. Men det händer någonting, och det som jag fortfarande tycker, det jag fattar inte, det är lite magiskt.
Men skulle man kunna få göra en hemsk grej så här i livesändningen då, så som vi har, och höra hur det skulle kunna låta?
Nej, alltså då är det så här. Nej, men det här är lite svårt då. Därför att jag är en duktig, jag lyssnar ofta på texterna. Mm-hmm. Så jag får med mig någonting av låtens text eller titel eller någonting, och sen kan jag spinna lite på det, och så kommer ungefär som vi gjorde den här improvisationen med pennan. Mm. Och vi pratade känslor, och då var ju pennan bara ett ingångsvärde för att kanske börja prata om sorgen eller kärleken eller någonting sånt.
Det där är ett otroligt bra tips, just att ta med sig något ifrån det man precis har hört. Mm.
Alltså det blir en övergång, det verkar som att hjärnan lugnar ner sig lite då. Mm. Och så spinner den vidare. Det är väl precis som när man ska skriva någonting och så har man ett tomt ark, och så börjar man skriva lite grann, och sen plötsligt så rasslar det på.
Men då är det ju exakt samma sak som när man gör en intervju. Ja. Alltså att lyssna på intervjupersonen. Mm. Samma sak att lyssna på vad de sjunger i låt. Ja. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Det är väldigt bra tips.
Jag tänker på det. Då är det just det där. Det är ju livesändningens magi också.
Alltså ja.
Att exempelvis, jag har ju försökt att försöka hitta magin och göra i bandade liksom live on tape-sändningar och sådär. Mm.
Men funkar inte det då, om det är live on tape?
Nej, det funkar inte.
Inte samma nerv.
För jag vet att jag kan ta om det här. Mm. Jag vet att jag kan ta om det här. Och då blir det inte bra.
Men om man blir lite... Jag blir ju rätt lat. Mm. Så att då, om jag gör en live on tape, så känner jag att... Ja, men nu gör jag den som den är live. Jag tänker så, för att jag orkar inte gå tillbaka och klippa eller göra om. Eller det blir för bökigt.
Mm. Men Martina, du har jobbat mycket med så här voice tracking, jag var med mycket på lokal, eller vad säger
jag? Man borde ha sänder både live och voice tracker, beroende på vilken tid på dagen där.
Alltså, är det svårare att hitta ämnen? Vad är skillnaden?
Men jag förstår, jag håller med det här med att nerven försvinner. Jag fick ju göra både och när jag jobbade där. Och det är en helt annan nerv när du sänder live. Och som jag tycker är roligare. Jag tycker ju att det är ganska tråkigt att spela in i förväg. Även om det bara kan vara så här 5 minuter innan. Och jag märkte att ju längre jag hade jobbat där, desto mer utmanade jag mig själv. Att till exempel i början så var jag väldigt nervös. Och då spelade jag in så här 3 timmar innan. Nu har jag laddat upp med allt jag ska säga här nu hela eftermiddagen. Medan under tiden i sommar så tyckte jag att det här är fruktansvärt tråkigt. Så då började jag utmana mig själv. Och liksom 2 minuter innan så bara, nej, nu ska jag gå in och ändra den här pratan. Och så, det här kan jag inte ta om. Och då får man den här lite nerven. Och då var också så här, då försökte jag så här, ta vad som helst att prata om. Ta låten. Ta det som hände på kafferasten. Så man får göra spänning av det på det sättet. Men det är mycket roligare att sända live, det är det.
Men jag håller med om det där med utmaningen, för att det är så man börjar hålla liv i sig själv. För att så var det då när Rickard Diego och jag skulle sända Diego och Rennefelt i vintras. Så sa ju vi ska inte förbereda oss. Jag som gillar att förbereda mig. Men det gick ju liksom inte att komma in i radiostudion helt ren. Utan vi hade ju något ämne i alla fall. Men därvid var det liksom. Vi lät folk ringa. Vi hade inga experter inne. Och det kan jag tycka är den där utmaningen också. Vad kan jag prata om utan att jag tycker att jag har ingenting att säga. Så sådana där små utmaningar kan jag ge mig själv ibland. Att då kan det kännas som jag ger mig ut på en lite slak lina. Och så ska jag se om jag kan komma över till andra sidan med allting i behåll. Så jag tror under årens lopp, utmaningar, det kan vara sådana små. Som gör att man fortfarande tycker att den gröna lampan har magi.
Jaha, vad säger ni ungdomar? Ska vi ta och avrunda där det här samtalet om radio och avslutningsvis den gröna lampans magi? Emma, du heter Emma Hölander.
Jag har inte mitt namn under sändningen här. Det här har varit den gröna lampan och jag heter Emma Hölander.
Det har varit den gröna lampan och jag heter Fredrik Jarl.
Det här har varit den gröna lampan och jag heter August Järner.
Det här har varit den gröna lampan och jag heter Martina Larsson.
Den gröna lampan heter programmet och jag heter Malte Nordlöf.
Och jag heter Marika Rennefelt och det här var podcasten Den gröna lampan.